Under de två gånger som jag har varit här, eller vi har varit här nu, så har jag haft temat Guds avsikter med oss. Och det har jag faktiskt idag också. I Jeremia 29 och 11, där har vi det här orden om att Herren väl vet vilka tankar han har för oss. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge oss en framtid och ett hopp. Och jag har talat om att hans avsikter med oss är att vi ska få en framtid och ett hopp. Han vill ha oss som ett bedjande folk. Det finns naturligtvis väldigt många andra ställen i skriften där det talas om vad Gud har för avsikter med oss. Och idag tänkte jag att jag skulle säga bland annat att hans avsikt är att han vill ha ett återupprättat och helat folk. Ett återupprättat och helat folk. I den 126 salmen i Saltaren, där läser vi så här. Salm 126. När Herren åter upprättade Sion, då var vi som drömmande. Det är fantastiskt när Herren återupprättar. Och han gör naturligtvis det därför att han vill det. Ibland tror vi att Gud bara gör saker och ting som vi vill. Men det är bra att han också gör saker fastän vi inte alltid vill det. I Jesaja-bokens 43 kapitel, där står de här fantastiska orden. Herren säger: Jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull. Och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Det största beviset på att Gud vill återupprättelse, inte bara med sitt folk Israel utan med oss alla, det är ju att Jesus Kristus, Gud, steg ner i mänsklig gestalt. Vi förstår inte detta. Han kom till oss i sin egen son och gav sitt liv. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. För att det en gång skulle kunna bli så som Gud från början hade tänkt att det skulle bli. Vi ska vara medvetna om det, vänner, att Gud kommer inte att stå som förlorare. Utan Gud står redan som segrare. Och han kommer alltid att förbli segrare. En sångförfattare skriver så här, och jag undrar om inte ni har den sången i er sångbok också. Kristus på korset vunnit, frälsning för var och en. Han ut i sig förenat människa och Gud med sig. I tron på Kristus lever vi idag i detta. Men på grund av att vi lever fortfarande i köttet så haltar vi i vårt liv. Det ofullkomliga hämmar oss fortfarande. Och ibland kan det vara så att det hämmar oss så att det gör ont. Vi gråter över vår synd och vår ofullkomlighet. Men jag upplever att Herren vill säga till dig och mig idag att, nu hoppas jag att ni inte missförstår mig utan jag kan förklara det här. Jag upplever att Herren vill säga till oss att det värsta är inte att vi faller i synd. Han blir inte förvånad över att vi gör det faktiskt. Han visste att det skulle bli så. Så när Jesus Kristus gav offret på Golgata så var det inte ett engångsoffer egentligen. Han gav sitt liv en gång, ja, en gång för alla. Det behöver inte upprepas. Men verkningarna utav det offret var sådant att vi får komma gång på gång, gång på gång, gång på gång och få förlåtelse för våra synder. Och det utan att Herren förebrår oss för det. Vilken skillnad det är mellan vår far i himmelen och oss. För är det så att någon förbryter sig mot oss ett antal gånger, då till slut är det att vi tänker som så, hur många gånger ska jag behöva göra detta? Jag orkar inte med det längre. Nu får det vara slut. Men så är det inte med Herren. Vi har inte en överste präst, står det i Hebreerbrevet, och det är ju Jesus, som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som prövats på alla sätt och varit som oss, men utan synd. I Romarbrevet 8 skriver Paulus att Jesus sitter på Guds högra sida och manar gott för oss. Han vädjar för oss. Det värsta som kan hända är inte att vi faller i synd. För synden är vår följeslagare hela livet. Vi kommer aldrig att vara annat än syndare. Men det värsta är om vi inte bekänner våra synder inför honom. Om vi till slut börjar tro det, att vi är mer eller mindre fullkomliga. Johannes skriver i sitt brev att om vi säger att inte vi har syndat, då ljuger vi och gör inte sanningen. Men om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Gud vill upprätta sitt folk. Han vill göra det gång på gång, gång på gång. Jag vet inte hur det är med er, men jag märker ju hos mig själv i alla fall benägenheten att det blir svårare att ödmjuka sig när man blir äldre. Åtminstone är det så för mig. När jag var yngre var det lättare att gå fram till första bänken och be om förbön än vad det är idag. Så har jag det. Och då får jag säga med Paulus, jag arma syndare, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och så har jag då min tröst i Jesus Kristus som ser mina brister och vet vad jag bäst behöver. Han utplånar mina synder för sin egen skull. Men jag tror att Herren väntar på oss. Om det nu inte är så att vi böjer knä vid första bänken, men att vi ödmjukt i bänken där vi sitter kan sucka till Herren och be om upprättelse i vårt inre. För när Herren upprättar sitt folk, sa alltså psalmisten, då blev vi som drömmande. Då fylldes vi med jubel. Och den största glädjen som vi kan få uppleva, det är ju just detta att vår synd är förlåten. Att vår skuld är överskyld. Att vi ser Jesu Kristi stora kärlek till oss i det att han gav sitt liv för oss. Det finns inget större att glädja sig åt. för dig och mig. Sen är det fantastiskt stort att få se människor komma till tro på Gud. Men om jag själv inte lever i gemenskapen med Gud. Det är ändå den största glädjen. Han rör vid mig. Och då blir min glädje över andra människors frälsning också så mycket större. Upprättad och helad inför Gud. Hur fantastiskt är det inte att få vara det? Men då vill jag säga så här också, att när vi upplever hur otroligt mycket vi har fått förlåtet, du och jag, inför mötet med den uppståndne Kristus, hur viktigt är det då inte att vi ger upprättelse och förlåtelse åt varandra? Hur tror ni att Petrus skulle ha känt det? Efter den upprättelse som Jesus gav honom. För han fick upprättelse av Jesus. Om inte hans kompisar hade gett honom upprättelse också. Om det hela tiden hade påmint Petrus. Genom ord och genom attityd. Du lovade så mycket, men du svek. Hade Petrus frimodighet funnits där då? Hade inte hans händer billigt talat varit bakbundna? Hade han verkligen kommit in i den uppgift som Gud ville att han skulle ha? Om inte hans vänner hade gett honom samma upprättelse som Gud var. Och det är faktiskt så, vänner, att jag känner människor som har fått upprättelse från Gud, men inte från sina gamla församlingsmedlemmar. Och de har aldrig kommit in i den glädje och den uppgift som de hade kunnat få. Vad det är viktigt att vi ger upprättelse och förlåtelse åt varandra. För ett antal år sedan så hade jag en församlingsmedlem i Falbygden, där vi fortfarande bor kvar. Han låg för döden, och då sa han bland annat så här om människor som inte var så snälla mot honom egentligen hade varit det. Han sa: när Gud har gett mig så mycket förlåtelse, hur skulle jag kunna annat än förlåta dem också? Har jag aldrig glömt de orden. När Gud har förlåtit mig så mycket. En av mina missionärskamrater i Sydafrika sa vid ett tillfälle, när han inför många blev utskälld av en av pastorerna. Då sa han så här: min kära broder, du ska veta att när du en dag kommer underfund med att det du har sagt inte stämmer, då behöver du inte be om förlåtelse. Jag förlåter dig redan nu. Det är bra. Guds förlåtelse, låt den flöda mellan er. Om Gud får upprätta och hela sitt folk, och om vi deltar i den processen, då får han också ett frimodigt folk. Och det är så han vill ha det. Han vill ha ett frimodigt folk som lever ut och talar ut sin tro om Jesus. Och jag vet inte, ni kanske inte alls behöver höra det här. Men jag upplever att ibland så är det så att Guds folk har faktiskt ganska svårt för att vara frimodiga i sitt vittnesbörd. Inte i kyrkan, där är det väldigt lätt. Utan det är utanför kyrkan som vi ibland har väldigt svårt med detta. Men vi vill att budskapet om Jesus ska nå ut. Och vi satsar faktiskt stora pengar på att marknadsföra Jesus på olika sätt. Och jag vill inte säga att vi ska sluta med det. Men det finns ju ingen marknadsföring som är bättre än det personliga vittnesbördet. Finns ingen. Hur många annonser vi än betalar för. Hur många affischer vi än skriver. Hur många väckelseevangelister vi än kallar till våra kyrkor. Låt oss fortsätta och skriva annonser och så vidare. Men göra det medvetet om att det absolut förnämsta, det är det personliga vittnesbördet. Det du säger och lever ut om Jesus Kristus, det överträffar allt annat. Varför är vi så tysta? Jesu död på Golgata och hans uppståndelse är ju det mest fantastiska vi kan berätta om. Och jag brukar säga att det är ju inte oss själva vi ska vittna om. Då förstår jag att vittnesbördet ibland kan bli väldigt lågmält. Det är inte det att vi ska tala om alla uppenbarelser vi haft under veckan som har gått. Har vi haft någon sådan? Ja, det är väl bra. Men ibland har vi ju ingen uppenbarelse. Och det är välsignat och härligt som min broder här sa, att han upplevde hur Herren helade, har gjort hans rygg så mycket bättre. Och jag har också sådana upplevelser då Gud har gripit in och helat mig. Men ibland gör han det inte. Men hela tiden har vi Jesus att vittna om. Vad han har gjort för oss. Att han faktiskt är uppstånden. Att han lever. Att han kan frälsa. Att han kan förlåta. Att han är den som för oss in i en levande gemenskap med Gud. Det är Jesus som vi ska peka på. All skuld har han tagit på sig. Så finns nu ingen fördömelse för den som är Kristus Jesus. Romarbrevet 8:1. Att Kristus tog allt. Hur många är det inte som har fått uppleva det? Vi tänker ofta på kanske rövaren på korset som i sista stunden fick uppleva frälsning. Det var stort, stort, stort. Saulus som sen blev Paulus, som fick detta möte med Gud på Damaskusvägen, förändrade hela hans liv. Och det är stora och härliga vittnesbörd. Men det finns ju miljoner och åter miljoner utav människor som har fått uppleva detta, att Jesus gav ett nytt liv. Och du är en utav dem. Berätta om vad Jesus har gjort för dig. Och var säker på att den helige ande är där och lägger till rätta och hjälper. Det du säger kanske du själv inte tycker är så märkvärdigt. Men gör du det utav kärlek till Herren, så ska den helige ande använda det. Jag är övertygad om det. Låt oss vara frimodiga. Jesus säger ju så här också, ni är världens ljus. Man sätter inte ljuset under skäppan. Och då tror jag inte att Jesus först och främst tänker på att det är våra gärningar som ska lysa. Det ska de göra också. Men det är han själv som ska lysa. Han är ljuset som bor i oss. Skym inte undan mig för era vänner. Skym inte undan mig. Ja, vi läste ju om det här, Alvi och jag, i tidningen, om att några högerextrema, något högerextremistiskt parti kommer att finnas här i Älgarås. Men kom ihåg, mörkret har aldrig vunnit seger över ljuset. Aldrig. aldrig. Kanske ni ska få betyda någonting om ni kommer hit. Har ni tänkt på den möjligheten? Vi vet inte vad Gud har i beredskap, men vi vet att Gud är stor. Han är störst. Låt oss billigt talat, vänner, låsa upp dörrarna och gå ut i frihet och med glädje och frimodighet tala om Jesu uppståndelse och frälsarkraft. Det sista som jag har i min predikan idag, det är att Gud vill ha ett folk som vågar ställa sig i gapet. Om vi läser ifrån Hesekiel, det 22 kapitlet, vers 23. Till och med 30. Och Herrens ord kom till mig, han sa: du människobarn, säg till dem, du är ett land som inte blir renat, inte blir sköljt av regn på vredens dag. De profeter som finns, som där finns, har sammansvurit sig och blivit som rytande rovgiriga lejon. De äter upp själar, de river till sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor där inne. Prästerna där våldför sig på min lag och vanhelgar mina heliga ting. De gör ingen åtskillnad mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De tillsluter sina ögon för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Furstarna där inne är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör själar för att skaffa sig vinning. De profeter som de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: så säger Herren, Herren. Och det fastän Herren inte har talat. Folket i landet begår våldsgärningar och tar rov. Den arme och fattige förtrycker det. Och mot främlingen övar i våld utan lag och rätt. Jag söker bland dem efter någon som skulle kunna uppföra en mur och träda fram i gapet inför mig till försvar för landet, för att jag inte må fördärva det. Men jag finner ingen. Vid det tillfället var det alltså att Herren inte fann någon. Men han önskar att det ska finnas någon som träder fram till försvar, som ställer sig i gapet mot det onda som vill komma in och förstöra. Och det söker han efter här i Älgarås också. Han söker efter det i Falköping. Han söker efter ett folk som vill ställa sig till hans förfogande. För han kommer inte, och den som ställer sig i gapet behöver inte stå där ensam. För Herren säger att hans ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska kunna bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Jag ska läsa en dikt utav Nils Bolander. Kristendomen var ett örnevangelium heter den. Jag tycker den är så bra. Det blir lite av en dom över ens liv. Men ändå, ibland behöver vi höra sånt här för att vakna upp lite grann. Kristendomen var ett örnevangelium, sprunget ur den högsta klippspetsens näste, på blanka störtflyktsvingar. Men vi tuktade dess järva fjädrar, rätade fackmässigt ut dess rovdjursnäbb. Och se, det blev en svart fågel, en pratsam och tam korp. Kristendomen var ett lejonbudskap, ständigt på jakt efter varmt och levande byte, ett ungt lejon av Juda. Men vi klippte dess skarpa, krökta klor, stillade dess törst efter jätteblod och gjorde det till en spinnande huskatt. Kristendomen var en ökenpredikan, snål och vass som den pinade Afrikus, brännande som ökensanden. Men vi gjorde den till en trädgårdsidyll, aster, reseda och fromma rosor, ett stämningsstycke i Öttagård. Herre, ta hand om vår fromma ynkedom. Giv den snabba örnavingar och vassa lejonklor. Giv den doft av vildhonung och samnum. Och säg sedan med döpare röst: detta är den seger som övervinner världen. Detta är kristendom. Evangelium om Jesus. Vilket fantastiskt evangelium. Vad genomträngande det är. Vad förvandlande det är. Vad begärande det är. Herren säger ju faktiskt inte: följ mig och gör lite vad du vill. Utan han säger: följ mig och bli min lärjunge. Gå dit jag går. Gör det jag gör. Förbarma dig som jag förbarmar mig. Guds avsikt med oss, det är att vi ska vara till välsignelse för vårt land. Och det vill vi så gärna. Jag är övertygad om att vi vill det. Hör ni vänner, vågar vi tro detsamma som Jonathan när han med sin vapendragare gav sig in i striden mot filisterna? Då säger han till vapendragaren: Herren kan ge seger åt få, lika väl som åt många. Och när han hade sagt det, då sprang han inte och gömde sig, utan då gav han sig in i striden. Där har ni varit många år, vänner, och där är ni idag. Fortsätt med det. Herren vill göra stora ting med er i Älgarås. Han vill ge seger genom få lika väl som genom många. Och ni har redan fått smaka lite utav det. Jag hörde ju det nu idag i era förböner. Herren har låtit er finna en öppen dörr. Underbart. Herren vill stora ting. Våga också stora ting för honom. När Herren återupprättade Sion, då var vi som drömmande. Herre, vi tackar dig för din stora nåd emot oss. Vi tackar dig för att du vill göra mer än vi kan bedja eller tänka. Tack att vi idag får komma till dig med allt det som vi upplever som svaghet och misstag, synd, fall i våra liv. Och vi behöver inte skämmas för att komma. För vi överraskar dig inte med våra bekännelser. för du vet redan. Och du längtar efter att få ge oss den upprättelse som vi behöver. Herre, hjälp oss att vi också kan vara ett upprättande folk. Så att vi löser band. Att vi lyfter av bojor och bördor. I dina händer, Herre, överlämnar vi oss och tackar dig för nåd utöver nåd som du ger. Amen.